Hej och välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag får du ett nytt poddavsnitt fulladdat med fotbollssnack inför helgens matcher och alla stora snackisar i fotbollsvärlden just nu. Fullspäckat idag. Fotbollsexperten Vicky Blomé pratar Champions League och klassiska upphämtningar vi minns. Aftonbladets Disco Kristoffersson pratar upp cupfinalen och Elfsborgs ras. Tidigare domaren Jonas Eriksson guider oss bland tveksamma domslut och så kollar vi kupongen och veckans säkra. Det kommer bli stökigare här än i Pia Sundhagets omklädningsrum.
Har hon eget omklädningsrum, Pia Sundhage?
Alltså i hennes omklädningsrum, där spelas det så mycket musik och sjungs många
finns
låtar.
Finns en fantastisk dokumentär om henne. Vet ni att när hon spelar knattefotboll så klädde de ut henne till kille och kallade henne för Pelle för att hon skulle få vara med och spela. Det är fullständigt heartbreaking.
Ja, det är
en
det
dokumentär
verkligen.
På SVT om Pia Sundhage.
Värt att kolla in helt enkelt.
Ja, tog jag död på underhållningen lite. Nej, mitt jobb här.
Det är så väldigt deppigt.
Ja. Jonas Nilsson på morgonrock, Therese Strömberg från Expressen är tillbaka. Vad härligt, vi ska prata fotboll. Det är så mycket som händer nu. Det är ju slutraffel bland annat i Premier League. Flesta lagen har bara 4 matcher kvar. Och det som hände i veckan när Liverpool egentligen spelade bort sig ifrån ligatiteln.
Det har de väl egentligen gjort de senaste veckorna, va? Sen krysset mot United så känns det som att Liverpool, att det enda de har gjort är att spela bort sig från titeln. Det har inte sett bra ut.
Men det är en fantastisk prestation av ett tokladdat Everton med gamla Millwall-spelaren Sean Dyche som manager. De pulveriserar ju Liverpool. De har ju inte en chans. De är ju bättre i varje moment vad det gäller kamp i den matchen.
Så här lät det på läktaren i Everton på Goodison Park när Everton vann.
Goodison Park.
De sjunger alltså Liverpool lost the league at Goodison Park som är då hemma, Evertons hemmaarena.
Och det där är ju tokderby också, verkligen.
Skadeglädjen är den enda sanna glädjen.
Kan det så, vara så är det absolut, ja. I allra högsta grad.
Jag höll på att säga Djurgården här, men nej, jag är ju, som AIK är jag ju ödmjuk och familjär, va?
Vi håller oss till engelska liga, vi pratar inte om derbyt, det var ingen kul. Det. Så, ja.
Men vilka otroliga, får man ändå säga, alltså vilken otrolig senaste derbyvecka. Mm. Med att liksom Barca spelade mot Real, inte ett derby men ändå liksom stor rivalmatch. Det var Milano derby där Inter till och med säkrade titeln mot Milan. Och sen det här derbyt i Liverpool där Liverpool liksom spelar bort sig från en titel även om de liksom inte är matematiskt borta. Alltså otroligt laddad fotbollsvecka vi har haft.
Och att Everton hänger kvar i med den här matchen mot Liverpool där ingen såg dem som segrare någonsin före matchen.
Nej, och så var det ju inga fler derby faktiskt som är värt att prata om. Så det var ju skönt. Prata om det. Vi ska prata FA Cup semifinal nu. Den har också avgjorts i veckan. Högst intressant. Det är ju en av de mest klassiska av kupper, om vi nu ska prata kupper. Mm.
Värnblom satt ju här förra veckan och sågade liksom. Ingen bryr sig om FA-cupen och bla bla bla. Men FA-cupen har inte haft så här mycket publik sedan 2013-2014. Mm. Och det är fantastiska matcher som har spelats. Jag gillar ju FA-cupen. Världens äldsta kupp. Äldre än mitt äktenskap.
Vi ska plocka upp den matchen som kanske var det mest intressanta. Det var ju den mellan United och Coventry. Vilken historia. Den slutar med United-seger på straffar till slut. Men vägen dit var ju inte glasklar.
Vägen dit var ju så som Manchester United är just nu. Att bara så ha en ledning och sen bara bestämma sig för att det vore kul om det blev lite spännande istället för att vi bara ska vinna den här matchen med 3-0.
Det är därför de har så mycket publik, för att United alltid liksom tappar det och sen så kommer de tillbaka.
Och då möter de alltså Coventry som är ett mittenlag som har varit hemlösa i flera år. Det är en gammal krisklubb som bara ramlar upp och gör det här. Det är en fantastisk fotbollsmatch och det är ju hjärteskärande det som hände på slutet, Therese.
Ja, precis. När Coventry har på i förlängningen är väl ett 4-3 mål inne och firar, och det är helt otroligt. Och jag hade tagit tåget hem från Örebro den här dagen och står liksom med min mobil och väntar på tvärbanan och bara hör mig själv så, herregud, när de gör det där målet. Ja. Och sen så bara börjar mässa alla jag känner och bara, ser du vad som händer? Och sen, som så många gånger för de senaste åren, så ska ju VAR in där och peta och bestämma att det här är inte ett mål för att det finns en millimeter som är offside.
Ja. Alltså det var ju det förstörde lite, alltså det var ju knappt så att man kunde på VAR se att det var.
Det är hela essensen med VAR. Passionen försvinner. Vi vet inte om det blir mål när det blir mål. Och gör som i hockey offside. Gynnar i spelet. Låt det fortsätta. Det är ju inte meningen med offside att det är en halv löst tånagel som ska avgöra.
Det där har varit min... Alltså för att jag förstår den här grejen med att VAR liksom måste ta offsider för att det är så svart eller vitt om det är offside eller inte. Att det är ju ingen bedömningsfråga som till exempel han säger. Men ingen har ju någonsin dragit fördel av att vara 5 millimeter före någon annan. Mm. Eller ens 1 centimeter. Alltså det är så, det finns ju ingen fördel i att min fot är några millimeter framför din. Det finns ingen fördel överhuvudtaget i det. Och då blir jag jätteirriterad på att sådana mål tas bort.
Det är så när man sitter och åtalar din tingsrätt. Alltså juridiken motarbetar verkligheten. Fråga mig, det är ju så. Det är inte det som är meningen.
Det finns en jättekänd YouTuber som heter Mark Goldbridge som är jätte United-fan. Och så här säger han efter den här matchen.
Those Coventry fans, probably at the biggest game of their lives at Wembley. They're going, I can't believe it, it's the best moment of my life. I should be bantering that. I should be going, haha, look at that. But I'm not, because we've broken the game. It's like the last season of Game of Thrones. Up until that, it's really good. And then they've ruined it. And that's what they've done to football. We had something beautiful, and they've ruined it with VAR.
Det han säger är alltså att Coventry-spelarna som liksom går in och gör sin största match mot United och verkligen kan vinna, då ska ju han som United-fans bara, haha, där fick ni. Men det kan han ju inte göra, för att han tycker att VAR har liksom förstört alltihopa.
Fotbollen står över här klubbtillhörighet liksom.
Mm. Och nu också med veckans gäst, och nu ska jag få det här rätt. Hon är Champions League-matchernas främsta fotbollsexpert. Håller Andrea Pirlo som den bästa fotbollsspelaren någonsin och är Västmanlands mest kända milanista. Ja. Välkommen Vicky Blomé!
Du måste berätta om middagen igår. Vi är starstruck här.
Ja, tack för presentationen. Jag var på middag i Västerås slott hos landshövdingen igår kväll.
Väldigt... Bara du och hon, eller?
Nej, det är en hand faktiskt. Men det var ungefär, kan det ha varit 100 pers? Något sånt.
Vad var det för event?
Ja, men det var typ en Västmanlandsmiddag kallades det, tror jag. Och en gång om året bjuder de in människor som har gjort något för länet. Jag vet inte riktigt vad jag har gjort förutom att prata om fotboll i TV.
Du har ljugit om att Andrea Pirlo är världens bästa fotbollsspelare.
Kanske.
Var det Västmanlands största tacomys ni körde då?
Nej, det var 3 rätters klädkod, mörk kostym. Så det var lite fancy i Västerås slott, residenset där.
Okej. Ja. Kom Nordman in i år?
Nej, han var inte där.
Han var Bernad, okej.
Vi ska prata massa fotboll med dig. Vi ska prata veckans fråga bland annat. Vi pratar om den mest minnesvärda matchen som du någonsin har sett. Therese pratar om...
Ja, nu minns du inte ens vad det var jag pratade om. Men jag kommer få backning av Vicky här. Aha. Kvartsfinalen i VM 2022 mellan Nederländerna och Argentina.
Ja, nej, men den, jag är helt med dig att den är väldigt minnesvärd. Den var... Absolut.
Den var otrolig.
Ja, nej, men det var ett krig på riktigt.
Ja, det var det.
Och känslor. Exakt. Och det minns man verkligen.
17 gula kort.
Ja, 17 eller 18. Mm. Något av det.
Ja, lite oklart det där. Mm. Några matcher som i närtid i alla fall. Det är ju Champions League, det är ju lite av din hemmaarena nu för tiden. Att prata experttipsen och råden och kommenteringen egentligen kring matcherna.
Ja, precis.
Vilka vinner Champions League och varför är det Bayern München?
Jag tänkte säga att det är vi Real Madrid faktiskt. Men vi får väl se. Det mötet känns ju väldigt spännande på förhand. Vi har pratat tidigare i Champions League-studion om att när det var City Real Madrid, då var det new money mot old money. Mm. Och nu har vi två liksom verkligen old money-klubbar, Bayern München och Real Madrid, mot varandra där. Mm. Men jag tror på Real Madrid. Tittar man över hela säsongen så har ju Bayern München haft det tufft. Så som helhet så är Real Madrid starkare i min bok.
Var inte du, Therese, du var väl inne på att det var Real som skulle ta det här också?
Jag var inte inne på det, jag var helt säker. Alltså. Mm.
Ja.
Det var jag som tror på fortsatt
Bayern. Men trodde du att Bayern München skulle slå ut själva Steady Arsenal?
Nej, det trodde jag inte. Jag var i vår studio var det bara jag som trodde på Arsenal inför, så att jag fick ju fel då tyvärr. Men jag har varit så imponerad av Arsenal under säsongen, så jag trodde ändå att de var redo för att ta det där steget, fast att det är en ung trupp och ja, det var länge sedan de var i Champions League också där. Men Bayern München visar ju klass och erfarenhet, och trots att Tuchel ska lämna så får de ihop det på något sätt, så det är också imponerande.
Nej, det är inte liksom, om vi ska vara helt ärliga, det är väl en potentiell final vi ser redan i semi mellan Bayern och Real.
Jo, alltså, men det kan man väl säga. Det är klart att Dortmund på andra sidan är ingen som förväntat sig. PSG dock har ju faktiskt liksom tagit sig dit, ska ha den credden, men de har ju aldrig vunnit Champions League och det brukar ju spela in ändå den där historien.
Mm. Mm.
Jag har inte tid. Hur mycket förbereder du dig inför en sån här match? För du verkar så extremt påläst. Hur mycket Wikipedia och Google är innan?
Det är inte så mycket Wikipedia och Google. Nej, men det är mycket Y-Scout där man kollar det taktiska klipp och liksom går tillbaka och tittar matcher och specialstuderar spelare och taktik. Mycket Transfermarkt där man vet allt om spelarna. De två sajterna, där lägger jag mycket tid. Men det är så här, nu är vi i slutet av säsongen, man har sett de här lagen massor, så att nu har man jättemycket med sig. Men i början av säsongen då är det väldigt mycket tid på att få koll på alla lag.
Heatkörd från Västerås.
Yes.
Hur tycker du att Västerås i herrallsvenskan går? De vann ju första gången.
Ja, nu vann de. Det var härligt och skönt att det till slut kom. För de har ju spelat väldigt bra och skapat mycket. Men man måste ju också sätta dit bollen. Så att, ja, det var skönt för stan att efter så många år till slut få en seger. Det var väl 97 senast tror jag. Så att, ja.
Det började för dags. 1997 vill du poängtera.
Ja. Men kommer de ligga kvar?
Jag tror de fixar det. Mm. Jag tror det.
Jag såg premiären AIK-Västerås. Västerås var på riktigt klart bättre än AIK.
Mm. Mm.
Nu ska vi prata en helt annan liga, nämligen Champions League, där man kan höra dig som expert regelbundet snart med semifinalen. Men nu ska vi gå tillbaka i tiden. Vi ska prata klassiska upphämtningar. Och du har gjort en liten lista, en topp tre lista på de mest minnesvärda upphämtningarna någonsin.
Jajamän.
Ska vi köra? Topp tre. Nummer tre.
Ja, och då ska vi inte gå så långt tillbaka i tiden, utan vi ska bara tillbaka till 2022 då Real Madrid och City möttes. Och City ledde ju då med 4-3 efter första mötet. Och sen i det andra mötet då på Bernabeu, då gjorde City 1-0 och ledde alltså med 1-0 och hade då 5-3 i den 89:e minuten.
Mm.
Men sen på övertid så vände ju Real Madrid på övertid. Rodrigo gör två mål på övertid, det blir förlängning, Benzema gör mål. Så att det är inte den största upphämtningen, men på så kort tid. Och den var så spektakulär.
En sån där match som man har gett upp på förhand. Ja. Och sen så bara sitter man och studsar i...
Ja. Ja. Och när det liksom börjar gå till övertid och det är tre mål upp... Då ska det inte vara möjligt, men det är väl liksom det Real Madrid faktiskt lyckas med.
Det känns
ibland
också som att det spelar in att det är de här två lagen. Att det gör någonting. Att det är Real Madrid som ändå är Real Madrid i CL. Och det är City som där fortfarande jagar efter att få vinna den.
Mm.
Nummer två.
Ja, då ska vi tillbaka lite längre. Men vi kommer inte så långt tillbaka i tiden ändå än så länge. Men det är alltså Barcelona mot PSG 2017. Mm. Då vinner ju PSG med 4-0 på hemmaplan. Och så vänder det tillbaka till Barcelona. Och de lyckas alltså vinna med 6-1.
Helt sjukt.
Ja, det är otroligt. Och Luis Suarez gör mål i tredje minuten. Och där liksom börjar den där tron hos Barcelona komma. Och sen rullar det på. Det tar ett tag innan mål två kommer, men sen är det Neymar och Messi som löser det där till slut.
Alla de tankarna i det laget, vi får inte tappa,
Jag minns att jag satt med min dator i knät, för att jag tror att live rapporterade den här matchen för Expressen, och bara ställde mig upp där i slut, och den åkte liksom jag glömde bort att jag jobbade, för jag var tvungen att stå upp, och datorn bara låg på golvet, och bara, vad är det som pågår?
Häftigt.
Vi måste ha en Therese Cam nästa gång du sitter på den här matchen. Helt klart. All right, mest minnesvärda upphämtningen i Champions League nummer ett av Vicky Blomé.
Ja, tyvärr för mitt Milan-hjärta så måste jag ändå välja 2005 när Liverpool hämtar upp i finalen. Och den här hamnar ju högst upp för att det är en final. Det är liksom här det ska avgöras, och det är 90 minuter. Det är inte ett dubbelmöte, utan det är 90 minuter fotboll. Milan leder 3-0 i halvtid. Men sen kommer den där vändningen i andra halvlek. Och ja, då mådde jag inte bra, det kan vi konstatera.
Berätta lite, Therese, du mådde den matchen.
Men jag har ju berättat om det här. Ja. Det är min fina historia det här. Att det var liksom den här matchen som jag insåg att jag faktiskt hejade på Milan.
Mm.
För jag hade gått runt liksom i flera år i skolan och sådär. Jag hejar på Milan och haft någon tröja och sådär. Men kanske inte, alltså, jag vet inte riktigt om jag så här, bara barnhöll på ett lag. Liksom.
Ja, nej,
men sen mådde jag jag liksom gjorde ont i mig den här matchen. Och då insåg jag att så här, nu är jag nog fast här.
Mm. Jag tror många skulle ha den där matchen som värsta upphämtningen någonsin. Mm. Liksom.
Alla kategorier. Mm.
Ja. Ja, nej, men det var så solklart att Milan, nu tar de det. Alltså, det var inget snack.
Nej, men alltså, jag stängde ju av såklart som jag brukar göra.
Ja. Ja, men exakt.
Som folk gör till det här programmet nu.
Vicky Blomé, fotbollsexpert. Stort tack för att du ville komma hit till 90 minuter plus tilläggstid. Vad gör du idag?
Idag ska jag kommentera Juventus-Milan i klockan 6. Så att det ska jag förbereda lite nu.
Hur mycket vinner Juventus över Milan?
Jag tror faktiskt att Milan vinner den där. Ja, Juventus har inte spelat roligt den här säsongen. Inte i för sig Milan heller särskilt ofta, men jag tror ändå på Milan här.
Nu också med en helt annan Jonas, en rikskänd domar Jonas Eriksson på med oss nu. God morgon och god förmiddag och välkommen till 90 minuter.
Tack för det, tack.
Du är så oerhört casual i din lediga t-shirt. Inte alls som vi är vana att se dig med skjorta och...
Nej, det är så att jag och Therese delar ju stylist när vi jobbar på SVT och hon hade då svimmat den gode Nicole Marshall om hon hade sett mig nu i alla fall.
Ja, du ska inte skicka någon bild, Jonas.
Hon är ju besatt av att skicka en bild och nu ska jag absolut inte skicka någon bild, så jag är glad att jag inte...
Det gör det syns lite, allt för mycket. Lite obstinat och säger så här, haha, nu gör jag som jag vill.
Typ. Exakt.
Det stycket.
Jag måste exakt. Fråga dig, Jonas Eriksson, som är en av Sveriges mest aktade i domarkretsar. Igår sa Reinfeldt nej till att Sverige ska gå vidare med VAR. Vad är dina synpunkter runt det, att Reinfeldt nu säger nej?
Det tycker jag är väl ytterst sensitivt och ett öra mot rälsen och förstå att om man inte har en rörelse med sig så är det svårt att trycka igenom ett beslut, vilket han ju tidigare andats. Så jag tycker att det är klokt, det är bra. Så kan man fundera på vad ska vi göra istället. För VAR har ju ändå teknologiska framsteg som gör att vi får en renare fotboll. Det blir mindre grova utvisningar, det blir mindre felaktiga beslut, det blir ett annat spel, vi slipper de värsta stora felaktiga domslut. Vad kan vi göra i Sverige istället? Det finns en stor verktygslåda man kan ta till av, framförallt om vi vill bli av med fusk. Till exempel att bestraffa spelare i efterhand. Till exempel att kunna ta bort fuskande element när man ser det hända. Kanske inte på planen, men i efterhand. Vad vill man göra där? Där kan Sverige ytterligare bli unikt i fotbollen, som redan är idag på så många sätt.
Ja, Djurgården-Malmö nu i veckan. Une Larssons härliga lilla fot mot Malmö-spelaren som Alakim inte såg. Den passerade ju obemärkt förbi. Där klev ju Martin Ingvarsson ut i efterhand och sa att så här, Alakim var inte så nöjd med...
Det är en färdtjänsttackling.
Ja, den är hård. Den hade åkt dit på VAR hade den åkt dit.
På VAR hade den garanterat åkt dit med 100% säkerhet. Den kamera som ser har ju absolut den bästa vinkeln. Bestraffning i efterhand är inte lika säker som regelverket ser ut idag, så får domaren inte ha uppfattat situationen till skillnad från hur det är annat. Så att, det kan påverka.
Ja, jag fattar. Det har ju varit andra saker också. Ska vi prata om den här saken som hände med Glenn Nyberg när han friade en straffsituation tidigare när det var Arsenal som spelade, va?
Ja, precis. Arsenal.
Ena spelaren tar då bollen med handen efter att matchen har blåst igång, så tar han den med handen och Glenn Nyberg tycker att men det där var väl helt okej liksom. Är det också en sån situation som VAR ska...
Det fanns ju VAR på den matchen, de hade kunnat gå in samtidigt, och det är klart att det är hans om någon passar bollen till någon och tar fast den i straffområdet. Samtidigt så måste man, jag tycker ju, svart eller vitt, absolut att det är straff, men ser man till fotbollen, syftet, tanken, det var ju inte en avsiktlig hands på det sättet. Jag tycker att det var spelförståelse, jag tyckte det var helt rätt, även om det var helt fel. Men man kan... Jag vet inte vad ni tycker, men ni ser ju också fotboll. Hade ni velat haft en straff?
Jag är på din sida där, Jonas. När vi pratade om det förra veckan så sa jag exakt samma sak, att jag inte tycker att det där är straff.
Jag är lite kärring mot strömmen, sa man för, men nu säger man ju transperson mot strömmen. Jag måste bara säga, alltså, om man säger, det var ju så uppenbart misstag, ja men då är det ju samma sak med självmål i sådana fall.
Ja.
Och det på den nivån, jag förstår att tyskarna var riktigt förbannade. Är det bara jag eller?
Ja, det är bara du.
Nej, men jag, alltså, rätt ska ju vara, alltså, jag förstår dig, Jonas, för att, liksom, jag tycker också så här att regler är ju regler. Antingen så har vi dem eller
ni dömer ju för en halv tånagel i offside. Det är inte lika samma paritet ju.
Nej.
Ja, absolut. Det är det. Däremot tycker jag att regelbok är ju strikt. En tå offside, det är ju offside, för det är svart eller vitt, det är binärt. När det handlar om en tolkning och en regel så tycker jag det finns lite mjukare kanter. Jag tycker Glenn gjorde helt rätt i det läget. Men jag kan förstå reaktionerna. Ska man följa regelboken till 100%, ja men då är det straff, tveklöst. Men jag har ett fotbollshjärta och kanske ser mellan mina fingrar tillsammans med Therese i det fallet.
Jag har ett stenhjärta, säger min hustru, så det är lugnt.
Jonas Eriksson, vi ska runda av här lite nu. Hur ser din lördag ut? Vad gör du för någonting?
Det blir ett träningspass. Det blir, jag sitter faktiskt och håller på att skriva en bok, så att jag har några timmar i eftermiddag ostört i mina casual kläder och skriva lite bok. Och sen, ja, det finns lite fotboll att titta på tv också så småningom. Eller det finns ju alldeles för mycket. Ja. Så det blir lite uppehåll med det. En fotbollshelg i alla fall.
Vad är det för en bok du skriver?
Jag skriver en bok som handlar om ögonblick som har förändrat och skakat fotbollshistorien. Exakt hur många får vi se hur det blir, men ett gäng händelser som har påverkat den fotboll vi ser idag. När man ser en match tar man vissa saker för givet, gula och röda kort. Men nästan ingen vet varför vi har gula eller röda kort till exempel.
Du, vi bokar in det, för det här vill man ju höra om, lite sådana punkter. Men det får bli en annan gång, Jonas. Det är lördag, 90 minuter plus tilläggstid. Vi rullar vidare. Jonas Eriksson, stort tack för att du ville vara med oss.
Tack för att jag fick vara med.
Vi ska ta steget från minnesvärda matcher man har sett till minnesvärda övergångar. För nu finns det fler överbetalda snorungar ute i fotbollsvärlden.
Varför tittar du på oss två för?
Exakt.
Ja, nej.
Jag antar att du tittar på mig för att jag ska berätta vad det här handlar om.
Ja,
det handlar om Mads Jörgensen som efter sommarlovet den här sommaren ska börja i en ny klubb.
Mm.
Och för det besväret så ska han få 80 000 kronor i månaden.
Mm.
Han har gått från Silkeborg, eller ska gå från Silkeborg till FC Köpenhamn. Och det här har ju rört upp känslor, minst sagt. Att alltså en 15-åring ska börja ett nytt lag efter sommarlovet och får 80 000 kronor i månaden.
Alltså, det är helt sjukt.
Mm.
Man gör också en övergångssumma för den här lilla pojken som inte knappt torr bakom öronen.
Får man ens anställa 15-åringar? Vad säger FNs deklaration om barns rättigheter? Vad säger UNICEF?
Ja, de skrattar väl hela vägen till banken, tänkte jag säga, men det gör de inte.
Har du sett honom spela, Therese? Hur pass, på vilken nivå är den här 15-åringen?
Ja, det har jag ingen aning om såklart, för jag har inte sett honom. Men det sägs ju att även klubbar som Ajax och några andra, Nordsjälland, Bröndby tror jag, som också var intresserad av honom. Och att, men det som är diskussionen i det här, det finns ju två olika delar i det här. Dels så är det ju helt sjukt att en 15-åring med liksom all den här uppståndelsen, alla de här pengarna, hur mår den? Alltså vad riskerar det här att göra med den människan?
Mm.
Med allt det här som blir. För att, och också dessutom alla reaktioner på det.
Mm.
Dels liksom att han kastas in i den här liksom, ja, men världen som han kanske inte är redo för. Men också att folk är ju väldigt sura på det här och tycker ju att det här är liksom, å ena sidan, fruktansvärt. Men sen finns det ju också den andra delen som handlar om fotbollen och fotbollsindustrin. Vad den liksom har blivit och hur liksom oåterkalleligt det på något sätt är. Mm. Allt det här när man till och med börjar ge liksom de här kontrakten till så små barn.
Det här är någonting, nu är det i Danmark, nu är det nära oss och det är närhetsprincipen. Det här, inte med de här pengarna kanske, men det här har ju afrikanska grabbar då råkat ut för eller haft förmånen att få ta del av i många, många år. Det har ju pågått i Afrika en barnindustri till europeiska klubbar.
Alltså, absolut, och det är en tredje diskussion i det hela. Sen ska man ju säga att det har ju skett, alltså jag menar, Lionel Messi när han är 13 år och blir liksom, flyttar till Barcelona. Vi har ju Martin Ødegaard som idag är en av Premier Leagues absolut, kanske Europas, en av Europas bästa fotbollsspelare den här säsongen, som ju också var bara 15-16 år när han gick till Real Madrid. Mm. Vi har ju liksom, men det här har ju hänt förr, det är ju inte någonting helt nytt som har hänt.
Men är det inte bara för att nu helt plötsligt varit så offentligt med hans lön och så, Lukas Bergvall när han gick från BP till Djurgården, det är inte klart att han fick två backar läsk för det, det är klart
att
han får pengar.
Jag tror också att det är så himla nära. Alltså att det är så, nu är det så här, när det händer i Danmark så är det så himla nära oss att det är FC Köpenhamn som gör det här, det är inte Real Madrid.
Men nu vet vi vad vi ska säga när vi löneförhandlar på måndag.
Och framförallt, här handlar det om att man har stabila, pålitliga föräldrar som fattar och skyddar sitt barn så mycket det går. Det hade ju Alexander Isak och han gör ju succé. Lukas Bergvalls föräldrar, det är ju prima föräldrar.
Nu också med producent Janne. Välkommen hit, du som sitter i bakgrunden.
Tackar. Jag har suttit här hela tiden.
Så välkommen hit, som om man aldrig egentligen är här. Men det är bara ett väsen vi pratar om, det är inte en riktig person.
Den stora scenen. Jag tänker, du som både är United och Djurgårdssupporter, hur mår man?
Du, jag är död inombords. Jag har inte druckit en öl på 4 veckor. Det är hur död jag är inombords. Så jobbigt har det varit. Den här veckan har varit den värsta i min fotbollsliv. Sportliv, hockeyn förlorar Djurgården.
Kämpa, Janne.
Men Janne, nu är showen din.
Stryktipset 90 år på 90 sekunder. I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Nu blir det åka av. Berätta.
Ja, alltså det är ju så här att Stryktipset fyller 90 år i år, som du hörde här. Och det kommer vi fira genom att gräva lite i arkivet helt enkelt och kolla på lite häftiga grejer som har hänt under alla dessa år.
Mm. Älskar när du gräver igen.
Ja, så varje vecka så blir det liksom ett nytt tema.
Jonas var ju 8 år när Stryktipset började. Det här kommer du kommer minnas
allt
alla de här grejerna.
Det är han jag har frågat om allt.
Ja.
Nej, men så blir olika tema och just idag har jag då tagit fram spektakulära mål.
Mm.
Det är ju alltid intressant.
Ja, verkligen.
Och det här är då från svenskar som jag har letat efter. Och det första är då den 20 april 1992 då Anders Limpar som varit här och gästat gör ett drömmål på Liverpool. Från nästan halva plan sköt han över målvakten när svensken då snodde bollen av Ian Rush 8 meter sisådär in på Arsenals planhalva. Och det var verkligen ett så här farligt kontringsläge som skapades för Liverpool hade många spelare bakom boll och Arsenal hade bara Kevin Campbell ensam i anfallszon. Campbell sprang dessutom offside så hade det inte varit en bra idé att passa honom heller för den delen. Men Anders tog då ett ögonblicksbeslut och sköt ett perfekt avvägt skott över Liverpools målvakt Mike Hooper. Geni!
Så här lät det.
Limpar. What's he trying? Oh, that's one that you'll never forget. A privilege to see such a goal. Few players would have even thought of this. And even fewer could have done it.
The super Swede, som man kallar sig.
Andy.
Andra grejen jag har är Erik Edmans sinnessjuka skott mot Liverpool 2005 är vi då. Det är efter en Tottenham-hörna som Edman är sista utpost på mittplan. Bollen rensas till honom från Liverpool-försvaret och som om det vore det mest naturliga som finns i världen att skjuta från 35 meter så är det just det han gör. Med en riktig tjota blängare drar han upp den rakt i Dudeks vänstra kryss. Anfield blir knäpptyst. Ingen fattar riktigt vad som hände. Sen kul också att det var mot samma lag som då vann Champions League. Det gjorde Liverpool det året. Och ännu roligare att det var Edmans enda mål i Spurs-tröjan.
Edman now from distance. Oh, sensational! He will never have hit one quite like that before. Eric Edman with his first Premiership goal for Spurs has silenced Anfield.
I don't know, we're talking over 35 yards here. We must be an absolutely sensational strike distance this season.
Så där låter alltså en tjota blängare om man undrar.
Många mål mot just Liverpool. Märks att det är jag som har grävt här. Johan Elmander ska vi avsluta när han blir Neymar för ett par sekunder. Elmanders Bolton-session, där möter man då Wolves i november 2010. Och då passar Johan på att ta de troligtvis 5 finaste bolltouchar han någonsin har gjort i sin karriär. I den 62 minuten tar han emot bollen i vänstra delen av straffområdet med ryggen mot målet. Där står han omringad av Wolves backar och som en blixt från ovan blir han då en fotbollsspelande Tony Hawk kan vi säga. För han gör en 360 graders piruett med boll vilket fintar bort då samtliga backar och helt plötsligt står han där fri mot Wayne Hennessy i mål och smeker in den i bortre burgaven. Wolves hela backlinje står mest och kollar på varandra och frågar sig om de vill ha ketchup eller senap till korven. Vi kan lyssna på klippet.
It's Elmander. He wants somebody running off him. Does he? Oh, what a goal! What a goal, Johan Elmander! The man who can't stop scoring away from home does it again!
Ja, fantastiskt.
Ja, röstades faktiskt fram som bästa Premier League-målet genom tiderna i en omröstning som genomfördes av The Guardian 2011.
Bolton har inte gjort mål sedan dess.
Ja, snyggt, Janne!
Bra, Janne!
Ja, producent Janne tillbaka nästa vecka. Hoppas du mår bättre då.
Ja, då blir det tränar-meltdowns vi ska gå igenom.
Oj, vad roligt. Hörrni, det laddas för stor svenska cupfinal den 1 maj. Flyttat på grund av Eurovisionsslagerfestivalen som går det egentliga datumet. Så nu spelar man 1 maj istället. Och det är ju ganska, det är inte så långt bort, det är på onsdag.
Mm. Det är på onsdag, jag ska dit.
Malmö mot Djurgården, du ska kommentera eller expertera?
Jag ska vara i studion.
Du ska vara i studion.
Vi kan kalla det för vad det är. Jag ska vara i studion tillsammans med Daniel Anskog och André Pops. Vi sänder, ja, vi har gjort det egentligen alla år jag har jobbat för SVT. Vi har sänt Svenska Cupen-finalen. Mm. Brukar vara otroliga matcher. Och det här när det är liksom, ja men... En av de hetaste rivaliteterna i allsvenskan som drabbar samman. Jag minns förra cupfinalen mellan Djurgården och Malmö 2018 när Djurgården vann med 3-0. Det är också på tal om minnesvärda matcher. Mm. En av de mest minnesvärda matcherna, inte kanske just på grund av matchen i sig, men stämningen på den matchen. Mm. Det var också så här 2000 grader varmt, men också i och med att man delar ju arenan. Det är ju inte liksom en stor hemma... Att det liksom är 20 000 djurgårdare och 2000
Malmö. Det finns inte 20 000 Malmö. Djurgårdare.
Det gör du visst.
Om 2000 Malmö-supportrar, utan man delar ju rakt av. Ja. Och den stämningen som blir då inne på de här arenorna är ju helt otrolig, särskilt när det är den typen av lag som möts.
Mm. Hasse Brontén från Morgonrock här i Rockklassiker, de har ju med på det här chartrade planet ner med djurgårdssupportrar och ska se matchen. Väldigt kul. Och dessutom som en extra lök på laxen matchen i veckan när Malmö avgör 93, det är fult, det är grisigt, det är rena rama skyttegraven i Ukraina. Det blir en revansch för Djurgården här. Mm. Så tändvätskan är klar. Det här blir en intressant cupfinal.
Ja, den allsvenska matchen satte ju tonen för vad man förväntar sig i liksom intensitetsmässigt av den här matchen.
Jag satt och kollade på den och min känsla som Djurgården när jag ser den är så här, Djurgården tycker jag var jättebra. Alltså vi hade mest spel och så här, aldrig riktigt så där superfarliga chanser, men vi hade bollen. Och så satt jag bara och väntade på, ja men de kommer ändå avgöra på övertiden.
Det är Malmös klass.
Ja.
Det är ju det.
Och det är det som talar emot. Men håller ni Malmö som dyngfavorit?
Inte dyngfavorit, men liten favorit skulle jag säga att jag håller Malmö som.
Jag tror Djurgården tar det.
Tror du det?
Absolut.
Jag är väldigt glad.
Mm. Jag har aldrig haft fel.
En som inte kommer se den här matchen, vad som avslöjas i Aftonbladet just nu, det är ju att sportchefen i Djurgården, Bosse Andersson, han kommer inte vara där.
Var är Bosse Bus? Var är Superbo?
Jo, stora rubriker i Aftonbladet är att han ska delta i TV4-succén Förrädarna och kan då alltså missa den här matchen.
För att han svek AIK när han spelade AIK?
Nej, jag tror att det här är ett helt annat program. Okay. Det är någon slags psykologiskt mordmysterium med massa människor mer eller mindre kända som är där.
Det här är ju väldigt intressant, att, för att Djurgården säger ju inte att det är det som är, utan de säger ju att han är bortrest och för närvarande är det liksom oklart när han är tillbaka. Så det är väldigt intressant då att se, för att nu kan ju inte Bosse dyka upp på cupfinalen även om han har åkt ut programmet.
Nej.
För det skulle ju då avslöja att han liksom inte är kvar hela vägen till finalen, och det vill de ju inte. Det vill inte TV4 ska komma ut innan programmet kommer ut.
Och nu går
så det här blir ju liksom ett mysterium i sig
och
det, för Bosse.
Och han kan bryta ett kontrakt här mot TV4 och det märker att han är också högaktuell för TV4s jättesatsning nu. Bosse söker fru.
Men är det någonting man vet med Bosse, då är det att han älskar ju också cupfinaler och när Djurgården vinner titlar och nej. Det är
spännande.
Här,
jag har sprungit på honom en gång. Han är en otroligt trevlig kille, Bosse. Han är en profil som allsvenskan behöver. Han är en av mina favisar bland djurgårdare.
Cupfinal 1 maj, Malmö mot Djurgården. Och nu också med våran allsvenska expert Daniel Kristoffersson.
Ja.
Du går ju inte egentligen under namnet Daniel egentligen, om man ska heta det.
Blir ju Disco blir det väl.
Mest. Exakt. Och heter man Disco Kristoffersson, då ska man också ha en egen vignett, tycker vi. Sådär ja, nu vet vi att Disco Kristoffersson, Sundsvallsregionens största partykille, är med oss.
Du piggar upp så här.
Du är också väldigt insatt i den svenska fotbollen, i allsvenskan och svenska kuppen och mycket annat. Vad ska vi prata om idag, tycker du?
Nej, men framförallt är det väl cupfinalen som stundar här till veckan, men också stormötena avlöser varandra i allsvenskan. Du har ju Malmö AIK nu. Det har ju snackats om att Malmö ska sänka Stockholmslagen här. Först Djurgården nu tidigare i veckan här och så AIK nu i helgen.
Alltså jag håller ju på Djurgården och inte på AIK. Men jag
har inte sagt någonting för.
Men jag håller ju en liten tumme för att AIK faktiskt gör det.
Ja, man vill ju att allsvenskan ska leva, och det är väl det som alla hyfsat neutrala tycker i alla fall, att Malmö ska förlora någon gång. Det ska man säga, att de vann ju 8 raka förra året i början.
Okay.
Ändå så var de extremt pressade inför andra omgången, eller inför näst sista omgången. Att de liksom, då hade de nästan tappat guldet, så att jag tror att man ska vara lite försiktig med att dra stora växlar, men det är ganska lätt gjort med tanke på att Malmö ser ju extremt starka ut.
AIK har inte vunnit mot Malmö FF sedan förra årtusendet. 96 är det va?
Just
shoot me!
Jo, men det var ju tvärtom för Djurgården. Djurgården har inte förlorat mot Malmö hemma på senaste 5 åren, förutom nu då såklart. Ja.
Blir cupfinalen lika grisig och krigig och ful som matchen på Teleplast?
Ja, man hoppas nästan det, höll jag på att säga. För det var ju ingen vidare fotbollsmatch, men det var ju fantastiska holmgång där. Och man gillar när det blir lite hetsigt, då man kanske inte ska tappa det. Men vill man se bra fotboll, så ska vi hoppas att det inte blir lika hetsig. Men det är kul när det smäller och sådär. Kanske inte som Uno Larsson på Oliver Berg, men resten var ganska
för det,
bra.
Det är det där som är, man kommer ju på sig själv att älska den här matchen väldigt, väldigt mycket. Och sen så måste man ju liksom, man behöver ju backa sig själv där lite grann också och liksom vara någon slags vuxen person i rummet och känna
att
i sitt eget huvud liksom på något sätt, att man också måste tänka på det här, att fast det får ju inte gå, dels får det inte gå ut över fotbollen för mycket, och det får ju liksom inte heller gå över gränsen så som det liksom gör med Unes tackling på Berg där. Alltså...
Vet du vad man borde ha? Man borde ha någon kille eller tjej som har en typ en pipa som bestämmer vad man får och inte får göra på. Eller den där.
Handlade en bra idé kanske.
Det som är roligt har ju varit två väldigt bra domarinsatser som har stuckit ut. Glenn Nyberg i derbyt och så Tess Olofsson AIK Värnamo. Ja. Helt fantastiska klockrena. Och så kommer Al Hakim då och gör liksom, det är där man hoppar näthinnan. Han tappar i matchen. Domarna har lite ansvar där också. Men överlag tycker jag att domarinsatserna var ganska bra hittills i alla fall under början av säsongen om man jämför med förra året.
Nu ska vi kort byta fokus bara. Vi pratar Elfsborg. Mm. Dåligt går det för dem.
Ja, men kris skulle jag säga. Att,
du har ju pratat lite om tränarbyten och andra saker.
Ja, precis. Det är ju sagt att Jimmy Thulin lämnar för Aberdeen i sommar. Matchen efter Göteborg och att Oskar Hillmark ska ta över. Det var ju snack om att Hillmark skulle komma in. Inte att ta över direkt nu utan gå bredvid liksom Jimmy Thulin. Men dessa spelarna nej till att man ville ha Jimmy Thulin liksom. Ja, man ville ha dem separata då. Det kanske inte är så dum med det att köra det där bytet ganska snart då, om de skulle förlora någon till match. Och att
tror du att det finns
in.
Någon möjlighet att man gör det? Eller är det mest en produkt av att vi sitter och tycker
nej,
det vi som är utifrån?
Det blir lättare att göra om det går dåligt. Och Jimmy Thulin kanske säger att då blir det inte så här vi sparkar Jimmy Thulin. Det skulle man aldrig göra. Men det är klart att det blir enklare. Och kanske man ser också att det är bra att Oskar Hillmark får en längre startsträcka. Liksom. Mm. Det men jag tror inte det.
Om det fortsätter med den här gyttjebrottningen som Elfsborg är inne, det är så oväntat. Då måste de ju agera.
Ja, det måste de. För att det är inte att de förlorar också, utan det är hur de förlorar. Mm.
Disco Kristoffersson från Aftonbladet. Du ger dig ut i lördags eftermiddagen. Hur ser den ut för dig?
Jag ska faktiskt fira en kompis som fyller 40, så jag ska ta in på hotell här. Staycation i Stockholm. Det blir härligt.
Vad får kompisen i present?
Kompisen får en upplevelse på hotell och spa och sådär. Hon har väl det mesta, så att det får bli upplevelser istället.
Så kan det vara. Stort tack, vi hörs vidare, det vet du.
Ja.
Therese Strömberg, varför kommer inte dina kröniker ut i bokform?
Nej, det tror jag inte att det finns någon marknad för.
Jo då, jag kan läsa in någon sån ljudbok.
Ja, det däremot hade varit en bra idé, tror jag.
Du har skrivit i veckan också lite om den spanska ligan i allmänhet och Barcelona i synnerhet.
Mm.
Berätta lite om den.
Ja, men det vart ju klart här i veckan att Xavi, som i slutet på januari sa att han skulle lämna Barca efter den här säsongen, trots att han har kontrakt över nästa säsong också. Han sa ju att han skulle lämna, han var trött, det här jobbet var omöjligt och han var missnöjd på alla sätt och vis. Han har ju varit missnöjd med att han inte tycker att han har fått tillräckligt med stöd från den övriga sportsliga ledningen och av presidenten och han har inte fått någon liksom makt egentligen över värvningar. Man plockar in Joao Felix inför säsongen fast han sa ganska tydligt att han inte ville ha honom. Det har varit sådana där grejer som har gjort att han kände att det räcker nu. Liksom. Det är bra att veta när det är dags att säga hej då, uttryckte han sig också. Men tydligen inte så himla länge till. För att tre månader senare så är de överens om att han fortsätter.
Var det en förhandlingsteknik han höll på med eller var det bara latinskt hot temperament?
Jag, så som jag uppfattat honom när han har pratat presskonferenser och så också, lite grann av det här Klopp-syndromet också, att han är liksom less, han orkar inte längre. Mm. Det är ju fruktansvärt svårt att träna Barcelona, ska man komma ihåg, för jag tror att det var Ivan Rakitic som pratade i en intervju här bara i veckan om en av de första matcherna han spelade med Barcelona. De hade vunnit med 3-0 och den första frågan han fick från media var: varför spelade ni så dåligt? alltså att det ingenting spelar någon roll liksom vad man gör i Barcelona. Allting är bara jobbigt, men det som jag menade på i den här krönikan då, bara för att knyta ihop det var att Barcelona, när de gör så här, en tränare som har varit så här missnöjd och som det finns ett missnöje med också runt omkring, när man då övertalar honom att stanna ändå, då höjs ju liksom insatsen för vad nästa säsong måste innebära på ett sätt som den inte görs om man väljer en ny tränare. Så när man ändå liksom övertalar kvar honom här, pressen på Xavi och Barcelona kommer ännu högre nästa säsong än vad det någonsin har varit.
Ja, nu är ligan körd också, kan man ju säga. Alltså, ja, kommentarer här.
De har väl inga pengar i Barcelona?
Nej, alltså de har bara skulder. Ah. Alltså inte en enda krona, bara skulder.
Det är som en annan.
Ja, exakt.
Veckans säkra.
I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Kanske Laporta och de övriga Barca ska lyssna på det här lilla tipset. För nu är det dags för veckans säkra på kupongen, Jonas. Och lika säkert som banken så har du plockat ut en match som vi ska följa.
Absolut. Match nummer 2 på kupongen. Manchester United hemma mot Burnley kan bara gå på ett sätt. Det händer något unikt i veckan. Inte det att United vann. Nej, Harry Maguire, mittbacken. Man såg honom skratta och le. Ja. Harry Stoneface.
Han gjorde en snygg mål också.
Absolut. Så säker detta på match nummer 2 och match nummer 5. Newcastle jagar en Europaplats. Jag tror att AIKs gamla Alexander Isak gör mål igen när man slår hopplösa Sheffield United. Så match nummer 5, säker hemmaseger. Vad har du, Micke?
Ja, men jag sneglar ju på den sena kvällsmatchen, den som börjar klockan 21, det vill säga Aston Villa-Chelsea. På pappret en stor match såklart. Aston Villa är ju liksom ett litet sån här ormigt lag som bara stökar till det för alla andra. Chelsea kommer från en 5-0-torsk.
Chelsea är som du på krogen, Micke. Det kan gå exakt hur som helst.
Ja. Så att jag tror Villa tar det här på hemmaplan såklart. Match nummer 1, klockan 21 startar den. Säker hemmaseger. Nu tittar vi i backspegeln och vi pratar om vilken är den mest minnesvärda matchen du någonsin har sett. Och man får ju väldigt många bilder upp i huvudet och börjar säga, just det, den där och så. Det har vi ju konstaterat.
Ja. Jag har 500 matcher jag inte vill komma ihåg också.
Vi ska gå till telefonen. En av våra lyssnare som heter Christian ringer från Laholm. Hallå Christian.
Good, snart god middag, hej.
Hej, god middag. Jag tror det är Al Pitcher som vi hade med oss.
Nej. Nej, det är inte. Jag kommer från andra sidan Valenten, inte England. Kom igen.
Och vilken är den mest minnesvärda matchen du någonsin har sett?
Ja, det var 1979, NASL, Vancouver Whitecaps mot New York Cosmos. Jag var 9 år gammal, så 1979, semifinal för den stora cup. Och det var 2-0 vi vann, tror det var. Och ja, jag satt på pappas axlarna för att se över alla långa gubben i läkter som var 55 000 personer. Och ja, det var en upplevelse att höra hur det ljudet från när man gör mål, hemmamål. Och Franz Beckenbauer på planen för New York och Carlos Alberto. Eller Alberto Carlos från Brasil spelade i den tiden.
Jag kommer sticka ut hakan här och säga att du är nog förmodligen den enda i, som lyssnar på det här programmet nu som kommer ihåg just den här matchen.
Ja, men jag har den här lilla pimpelflaggan som hänger i min rum och ett ball som är autograferad av alla spelare efter matchen. Min pappa var en domare, så han kände domarteamet, så fick gå ner på planen och ja.
Riktigt.
Ja, det var det när man är 9 år gammal.
Ja,
eller hur? Spelar såna som har minne.
Pelé spelar väl i New Cosmos också.
Pelé. Ja, det gör han. 1977.
Jag har talat om Pelé, härligt.
Nu är vi långt bort på minnen.
Såklart.
Du, kanon Christian, stort tack för att du har av dig.
Tack för en bra program, grabbar. Men kom ihåg, they gunners every day of the week. Gunners, go gunners.
Vi går vidare, vi ska prata med Adam från Göteborg också. Hallå Adam. Hej, vad gör du för något?
Just nu sitter jag i bilen och hämtar lite käk och sen ska jag iväg och spela match faktiskt med grabben som jag tränar åt.
I vilket lag?
Vi spelar i Eskerudalen IF och vi ska möta Ytterby i Kungälv.
Krossa Ytterby, krossa Ytterby.
Du.
Det är barnfotboll.
Vilken är den mest minnesvärda matchen du har sett?
Jo, nej, men det var kul att ni i alla fall nämnde Erik Edman där, Tottenham. Det är ofta man har Tottenham i positiva minnen om fotboll. Och som Tottenham-supporter de senaste 25-30 åren så har jag inte jättemånga positiva minnen. Men ett stick ut såklart. Och det är ju Champions League eller semifinalen 2019 mot Ajax. Tottenham hade ju sensationellt tagit sig till semifinalen. Efter att ha vunnit ett dubbelmöte mot City under dramatiska omständigheter. Men man ligger under 0-2 efter första halvlek borta i Holland. Och det ser ju nattsvart ut. Men Lucas Moura, brasilianan i Tottenham, lyckas göra 2-1, 2-2. Och sen i 96 minuten med matchens i princip sista spark. Och vi är hemma då, jag och min kompis hos honom. Hans familj, hans son ligger och sover. Vi har fått order att vara strängt tysta vad som än händer. Och vi har lyckats hålla åt dem på första målen. Ja. Men då är han då i 96 minuten efter en boll som går som en chanslång boll som lyfts in i mitten. Skarvas ner, en touch, två touch på en touch per spelare. Lyckas styra in den om att den sitter stark i bortre. Då kan vi inte hålla oss och börja skriva. Och det är absolut...
Det är de bästa sparkarna, de sista som gör sin 96 som går in.
Mm. Ja, så är det. Och hans lille son kom ut gråsande och undrade vad vi var på med.
Gå och lägg tiden, det här är Spurs.
Jag var faktiskt på finalen sen det året, Liverpool-Tottenham.
Ja, mäktigt. Ja, grymt Adam, lycka till i fotbollen och tack för att du hörde av dig.
Tack så mycket, ha en bra dag.
Right, dags att knyta ihop den här lilla poddsäcken för denna vecka. Väldigt kul program, väldigt många roliga gäster och roliga samtalsämnen. Håller ni med?
Ja, bra roddat. Ja, förlåt, Res.
Ja, men jag skulle bara säga, jag brukar inte gilla egentligen att prata om, ja, men ni vet, så historiskt. Jag är inte så mycket till övers för när folk håller på och är sådär, ja, VM 94, åh vad det var häftigt. Och minns ni den här matchen som spelades 2003 och sånt där. Jag brukar liksom, det är så mycket fotboll här och nu. Mm. Men idag var det faktiskt riktigt kul. Mm. Att sitta och tänka tillbaka på liksom fantastiska matcher man har upplevt.
Jag håller med Therese, jag tycker inte så mycket om det här med rockmusik från 70-, 80- och 90-talet. Jag vill liksom vara här och nu. Nej, men det har varit en fantastisk show. Bra roddat. Allt har funkat utom det här kaffet, Micke.
Nej, det var riktigt dåligt.
Herregud.
Jag tar på mig det. Men apropå matchen, en som jag skrev upp den, för den här måste jag prata om såklart. Det är ju Zlatan-klacken, alltså den matchen. Alltså. Mm. Ja, vi kan hålla på så här ända till...
En icke-minnesvärd match, det är ju faktiskt det året som AIK vinner guld senast, 2018. Den matchen hemma mot Sundsvall i näst sista omgången, som borde ha varit guldmatchen. Ja. Mm. Alltså det är bland det värsta jag har varit med om, den matchen.
55 000 på läktarna.
Och alla mediehus hade ju bara maxat in. Alltså vi var så många i det där pressrummet på den där pressläktaren och alla stod i mixade zonen efteråt när det inte blev något guld och bara... Vad gör vi av? Alltså varför, vad gjorde vi här?
Välkommen till allmänna antiklimaxklubben. Jag sitter i en hyrd bil sen ner till Kalmar och står och dricker kava ur en baklucka sen. För matchen därpå vinner vi i Kalmar på Guldkalkon Arena, eller vad det heter.
Ja, precis.
Ja, exakt. Men också minnesvärt. Allting var klart, men tyvärr. Ja. Ja.
Som sagt, mycket att prata om. Fortsätt gärna hemma i små grupper att diskutera detta ämne. Som sagt, vi knyter ihop den här poddsäcken. 90 minuter plus tilläggstid. Tillbaka igen nästa vecka såklart. Janne, vad händer då?
Då kommer Bojan.
Bojan Djordjic.
Äntligen.
Ja. Utökar vi också programtiden lite grann, va?
Det är en cupfinal extra då, va? Nej, då har det varit.
Då har det varit, ja, Jonas. Vi ger ett schema sen i efterhand.
Jag har inte fått någon mat, jag har sockerfall här, mamma.
Micke, Jonas Nilsson, Therese Strömberg. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för oss.